Lupi,
Logistikpodden.
Logistikpodden.
Välkommen till Logistikpodden. Det är dags för ytterligare ett spännande avsnitt. Idag träffar jag Maria Nygren som är näringspolitisk chef och vice vd på näringslivsorganisationen Transportföretagen. Och jag har känt Maria ett tag, men vi har aldrig suttit ner och pratat så här. Så det ska bli väldigt, väldigt trevligt att få lära mig mer om Maria och hennes bakgrund och vad hon jobbar med och så vidare. De flesta av er har säkert stött på henne i något sammanhang, på konferenser eller läst om henne i tidningar och annat. Hon är en ganska offentlig person i branschen. Som vanligt, det kommer att finnas anteckningar på logistikpodden.se där jag lägger länkar till sånt vi pratar om. Och gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes. Det betyder jättemycket. Hallå Maria.
Hej Pio.
Välkommen hit. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är född och uppväxt i Malmö på 50-talet. Gick i skolan där då och bestämde mig så småningom för att plugga och juridik blev det i Lund. Där jag tillbringade ganska många år för jag höll på med lite andra saker också utanför, vid sidan av plugget som studentkårsfrågor, studentpolitik och sånt.
Så du var studentpolitiker?
Ja, det var jag.
Okay.
I den oberoende studentfackliga organisationen FRIS som stod för fria studenter, så det var alltså partipolitiskt oberoende.
Mm. Vad jobbade ni för?
Ja, men vad jobbade vi för? Det var ju väldigt stora, det här i slutet på 70-talet vi pratar om nu, och det var ju väldigt mycket som hände i universitetsvärlden överhuvudtaget, och det handlar naturligtvis om att bevara studentinflytandet och det handlade om för oss att bevara kårobligatoriet som redan då utreddes och det lyckades vi framgångsrikt med faktiskt, så att det levde vidare ytterligare in på 2000-talet, som försvann det ju då slutligen för en del år sedan.
Det här något du har bevakat vidare genom åren? Alltså, hållit koll på området.
Ja, det har man ju faktiskt gjort. Därför att vi blev ju ett ganska tajt kompisgäng som man blir under studentåren. Och har följts åt och liksom fortsatt med vänskapsbanden upp i åldrarna. Och så har man följt de senare generationerna och så har man skakat på huvudet och sagt,
De vet ingenting.
Så bra. Det går inte så bra.
Det var bättre för dig. Jag känner igen det där.
Ja. Sen satt jag faktiskt ting, för det var bra att göra det. Man har alla karriärvägar öppna om man efter sin
jurkand. Ting, det betyder att man jobbar i tingsrätten.
Ja, man jobbar i tingsrätt i mitt fall 2,5 år.
Och det är som en AT-tjänst för jurister, eller?
Ja.
Är det lite grann så?
Ja, inte riktigt. Du kan ju få en massa andra jobb. Du kan ju aldrig jobba som läkare utan AT, men du kan ju jobba som jurist. Eller som jurkand, men du kan inte bli domare till exempel.
Kan man bli advokat?
Ja, det kan man bli. Ja, men det tar längre tid. Och det är liksom inte, det är ett snabbspår helt enkelt och en ytterligare push till utbildningen så att säga om man sitter ting. Ja. Och det gjorde jag i Mjölby, saligt insomnad tingsrätt. Det har ju varit en stor tingsrättsreform i Sverige som har löpt på. Och sen sökte jag jobb och så hamnade jag på Svenska Arbetsgivarföreningen i Stockholm. Mm. Och nu är vi framme vid 1984.
Just det.
Och där började väl min karriär i näringslivsorganisationer kan man säga. För jag har blivit kvar i den fria företagandets näringslivsorganisationer helt enkelt sedan den tiden. Och
har du jobbat med alla typer av frågor? Eller nu är du inom transport?
Ja, precis. Jag har ju då inte. Det faktiskt, trots att jag är jurist så har jag aldrig sysslat med förhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar som de flesta av mina juristkollegor gör. Mm. Utan jag har hamnat mer på de näringspolitiska bransch- och branschfrågor. Så att när jag var på SAF, på den tiden hette det ju Svenska Arbetsgivarföreningen, då jobbade jag med arbetsmarknadspolitik och nyföretagande frågor. Och en väldigt viktig fråga på agendan då var att staten hade monopol på arbetsförmedling i Sverige. Mm. Man fick inte bedriva det som idag kallas för bemanningsföretag som då kallades för uthyrning av arbetskraft.
Just det.
Så det var en jätteviktig fråga för näringslivet, för att man tyckte ju då inte att arbetsförmedlingen gjorde sitt jobb helt enkelt.
Det är ju fortfarande under debatt.
Fortfarande under
bemanningsbranschen.
Ja. Precis, av andra skäl naturligtvis. Men, ja. Så det var en lärorik tid, och ett par år efter att jag hade slutat så upphörde faktiskt statens arbetsförmedlingsmonopol också. Mm. Så att det var ett lyckat projekt. Mm. Sen hamnade jag på det som numera heter Sveriges Hamnar, och då är vi framme 1990.
Just det. Mm. Och Sveriges Hamnar, det är alltså, de organiserar alla hamnar i Sverige.
Alla de allmänna hamnarna, som det så vackert heter.
Det finns ju några privatägda också.
Ja, precis. Men det har inte riktigt med saken att göra, för du kan ju vara en privatägd hamn men ändå ha så här allmän hamnstatus. Men nu är jag inte 100 uppdaterad om det finns någon som är 100% privat och allmän hamn idag. Men de flesta är ju kommunägda i dagens läge.
Just det.
Och 52 tror jag de är till antalet.
Mm, vi har en lång kuststräcka.
Mm. Men det var en spännande tid också, för att då början på 90-talet så hade man en organisationsreform, skulle man kunna kalla det. Därför att då började ju stuveribolagen, som i allmänhet hade varit privatägda i alla våra hamnar, gå samman med hamnförvaltningen, och så bildade man integrerade hamn- och stuveribolag. Mm. Så att man hade bara en operatör, kan man säga, som både förvaltade hamnverksamheten och stuveriverksamheten i hamnarna. Och det var en process som hade startat några år innan jag började, och som jag har fortgått, och idag är det den dominerande organisationsformen. Dock att de stora hamnarna har börjat ta steg i en annan riktning, som Göteborgs hamn till exempel, som för en del år sedan, som alla som kan den här branschen känner till, gick mer till en kontinental hamnförvaltningsmodell där man har
Port Authority.
Precis, ja, Port Authority, som nu är Göteborgs hamn AB, och sen har man ju då operatörer som bedriver delar av verksamheten.
Hamnen står på min att göra lista i podden här. Jag vill väldigt gärna träffa till exempel Magnus och
ja, men precis. Ja. Det ska du absolut göra.
Jo, och då, intressant utveckling.
Ja. Och det som då var aktuellt, det var att man hade alltså två organisationer, Sveriges stuvareförbund, som organiserade stuveribolagen, som var arbetsgivarorganisationen. Mm. Men i de allmänna kommunalt ägda eller drivna hamnförvaltningarna så hade man en organisation som ansågs så att säga var branschorganisationen, som heter Svenska Hamnförbundet. Och de där två ville då branschen, ägarna, uppdragsgivarna, skulle fusionera. Mm. Så det blev egentligen det första på to-do-listan när jag började.
Ja, för precis som du säger, hamnar då, de har ägnat sig åt både hamnförvaltning och drift egentligen då. Så i huset, vi sitter i näringslivshus nu i Stockholm. Här är man både arbetsgivarrepresentant, men också driver man frågor. Jobbar för en bransch bästa, alltså driver helt andra saker än kanske rena förhandlingar eller arbetsmarknads.
Ja, alltså man kan väl säga att man driver, om man bara en liten utvikning om hur det fungerar. Som vi säger, Svenskt Näringsliv är ju då organisationen för samtliga företag och samtliga arbetsgivarorganisationer. Vi brukar kalla oss för medlemsorganisationer, MO. Transportföretagen som sådan är ju inte en organisation som egentligen bedriver förhandlingar, utan transportföretagen är ett paraply för i dagsläget 8 organisationer. Några är rena arbetsgivarorganisationer och några är kombinerade bransch- och arbetsgivarorganisationer, som då mitt gamla förbund Sveriges Hamnar. Och sen har vi också ett renodlat branschförbund som är Transportindustriförbundet.
Ja, just det. Det finns kvar.
Finns kvar.
De så heter Transportföretagen och Transportindustriförbundet är två olika.
Ja, precis. Transportindustriförbundet är en av våra medlemsorganisationer. Mm. Och vi har sammanlagt i våra förbund, nu ska vi se, någonstans runt omkring 11 000 medlemsföretag och 170 000 anställda i de här medlemsföretagen, och absolut störst är Biltrafikens arbetsgivarförbund, som har åkerier och taxibolag, renhållningsbolag.
Ja, just det. För tidigare, jag har ju träffat två representanter tidigare. Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag och Lars Lindgren från Transportarbetarförbundet. Ja. De representerar, Transportarbetarförbundet är en motpart till er i arbetsmarknadsförhandlingar och sånt. Men Sveriges Åkeriföretag är inte arbetsgivarorganisation.
Nej.
De är en branschorganisation.
Ja. De är så att säga en vi har väl delvis men inte allt igenom liknande medlemsföretag i Sveriges åkeriföretag och i Biltrafikens arbetsgivarförbunden åkeridelen så att säga.
Just det, just det.
Så men, inte det. Men man har olika agendor så att säga.
Och Transportindustriförbundet och Sveriges åkeriföretag kan stå på olika sidor i vissa frågor.
Ja, det kan de också göra för att Transportindustriförbundet har ju företag i alla branscher. Ja. Så att de har ju både åkerier och speditions- och logistikföretag. Men det finns ju sjöfartsföretag och det finns flyg och det finns även tåg faktiskt. Mm. För det vi inte har hos oss, det är arbetsgivaransvaret för spårburen trafik som det så vackert heter numera. Det vill säga järnvägsföretag finns inte hos oss.
Vem har det?
De finns hos Almega.
Tjänsteföretagens...
Almega, ja. Ja precis. Tjänsteföretagens organisation. Mm. Och den historiska förklaringen är att i Almega hamnade de statligt ägda företagen när de gick in och företrädes av en arbetsgivarpart.
Just det.
Almega, helt enkelt.
Just det.
Mm. Så ser det ut.
Så ser det ut. Ja, men då tror jag lite koll. Jag lägger lite länkar här till Svenskt Näringsliv och sånt i nötterna här så att man kan gå in och läsa mer om man vill det.
Precis.
Men okej, Sveriges hamnar 90-talet.
Mm. Ända faktiskt fram till 2006 när det förbundet, det anrika förbundet fyllde 100 år och då hittade vi på massa roliga saker. Vi tog fram en skrift och vi hade konferenser. Och mycket hände för att fira de 100 åren.
Sverige är en sjöfartsnation. Mm. Det finns flera representanter för sjöfartsnäringen som jag också kommer att vilja prata med. Jag har pratat med någon tidigare. Sådär. Men vilken roll tog man i Sveriges hamnar gentemot till exempel Redareförening och andra också som drev intressen som ville verka för maritim industri?
Mm. Det var ju ganska spännande också för man tänker tillbaka, det har hänt mycket under åren. Uh-huh. Men vad som hände var ju att man bildade Sjöfartsforum under mina år på Sveriges hamnar. Och då var vi faktiskt bland initiativtagarna till detta där, för man kände att det behövdes en bredare uppslutning kring sjöfartsfrågorna i vidare bemärkelse än som drevs utav Sveriges hamnar, som ju inte bara är sjöfart naturligtvis, för hamnarna är ju noder och logistikknutpunkter där landförbindelserna också är jätteviktiga. Men det är klart att en hamn utan sjöfart är inte mycket till en hamn naturligtvis.
Nej, finns ju 12 hamnar.
Det finns 12 hamnar, men de är inte med i Sveriges hamnar så vitt jag känner till.
Nej, de är ju extensions till hamnar. Så att säga.
Så att inom Sveriges Redareförening och även inom hamnbranschen så togs det då initiativ som ledde faktiskt fram till bildandet av Sjöfartsforum, som initialt hette Närsjöfartsforum faktiskt, bara för att spegla att det var framförallt Europasjöfart det handlade om. Så jag var ingick faktiskt i den första styrelsen och satt kvar där i ganska många år. Och det var ju också spännande tider att bygga upp den verksamheten och se till att få ett samarbete fungera bättre på bredden. Mm. Tror jag var väldigt viktigt att vi tog de stegen.
Har Sverige en röst i sjöfartsfrågor internationellt?
Som det ser ut idag?
Ja, alltså jag menar, alla vill ju dra åt ungefär samma håll där, känns det som.
Men jag tror att om vi nu tittar på Europaplanet så Espo som är hamnarnas europeiska organisation och EXA som är rederiernas europeiska organisation har nog lite olika agendor faktiskt. Mm. Till exempel när det gäller hamnorganisation, konkurrensfrågor, statsstödsfrågor och sådana saker.
Det kan jag tänka mig.
Där finns det säkert olika uppfattningar. Nu är inte jag, får du... Förlåt, men jag är inte helt uppdaterad.
Nej, det förstår jag.
Det är några år sedan jag lämnade frågan. Men naturligtvis när det gäller sjöfartens ställning mer generellt sett så tror jag att man drar väldigt mycket åt samma håll. Därför att man uppfattar väl, och liksom här i Sverige, att sjöfarten blir lite sådär, lite styvmoderligt behandlad.
Mm. Extremt skulle jag vilja säga.
Ja, och jag brukar säga att det har att göra med ju mer pengar ett transportslag kostar, ju mer politikerna har att besluta om i statsbudgettermer, desto viktigare blir det transportslaget. Och det har ju varit så i alla tider. Så länge jag har varit med.
Så
först kommer tåg, sen kommer väg, sen kommer flyg och sjöfart någonstans långt, långt, långt.
Sen är det att man ser det inte i sin dagliga sitt dagliga liv. Nej. Lastbilar kör förbi våra daghem och då blir man, har man synpunkter på lastbilstrafiken och citylogistik och sånt. Va? Tåg drabbas man av när man är ute och reser. Järnvägsunderhåll som är en het fråga. Ja. Kanske vi kommer att prata om till och med. Men sjöfart, det märker man inte av.
Nej, det är ju mer osynligt idag. Det är ju inte så konstigt heller, för att fartygen ser inte ut som de gjorde för 50 år sedan när de kunde gå in i stadskärnan. I
princip. Så är det ju. Och trots att i princip allt vi ser omkring oss här har gått på sjöfart någon gång. Eller delar till det.
Ja, absolut.
Det är extremt stora flöden och containeriseringen har ju förändrat världshandeln de senaste 60 åren. Tack vare då sjöfarten och standardiseringen. Styrmoderligt behandlade är det bara förnamnet.
Ja.
Ja. Så att jag kommer att vilja fokusera mer på det. Händer jättemycket kul inom sjöfart nu.
Nej, men det är roligt, det är det faktiskt. Och det vill jag då säga att vi, inom min avdelning, näringspolitiska avdelning här i transportföretagen, så den inrättades för att se, att få det horisontella perspektivet, att ta det perspektivet helt enkelt. Yeah. Eftersom vi har alla branscher då med viss reservation järnvägsföretag, dock att de finns när det gäller godsbiten. Green Cargo till exempel är medlemmar i Transportindustriförbundet, så att vi har på godssidan har vi även järnvägsföretagen, och då är det väldigt viktigt att ha det här horisontella perspektivet, för tyvärr är det ju så att politiker, liksom ibland också branscher, jobbar ju, alltså branscherna har ju till uppgift att jobba i ett stuprörsperspektiv väldigt mycket för att man ska ta vara på sin branschs medlemsföretags
viktiga frågor. Alla ber för sin sjuka mor, finns
men
uttryck som,
men det behövs också ett horisontellt perspektiv, för allt hänger samman. Alltså, vi kan ju inte bara ha sjöfart, vi kan inte bara ha lastbilar, eller vi kan inte bara ha flyg, så att säga. Men alla behövs, alla har sin roll att spela, och det är ju en av de viktigaste uppgifterna för min avdelning att ständigt och jämt påminna om det.
Prognoserna visar ju på ökat transportbehov hela tiden.
Ja.
Och det är något jag skulle vilja återkomma till. Innan vi lämnar sjöfart, för det lämnar vi väl nu snart här, du går vidare.
Ja, det bestämmer du.
Vi lämnar Sveriges hamnar och den. Så vill jag tipsa om Lena Göthbergs podcast, Shipping Podcast naturligtvis, som verkligen har gjort raketkarriär på alla topplistor nu här. Extremt bra att det finns en sån som faktiskt tar sjöfarten och lyfter fram det som är spännande med den branschen, för det händer så mycket där.
Jag håller med, det är jättespännande.
Den lägger vi en länk till här. Mm. Väldigt, väldigt trevligt. Lena har varit med tidigare, jag länkar till det avsnittet också i Logistikpodden. Som sagt, var hamnar horisontellt samarbete och det här att man måste liksom sluta prata om stuprör och så vidare. Hur tar sig det uttryck i det dagliga?
Jo, i det dagliga arbetet kan man väl säga då, varför börja 2007 när den här näringspolitiska avdelningen i transportgruppen hette vi då, numera transportföretagen, sen 1 juni i år. Eller i år, beroende på när du lägger ut. 1 juni 2015.
Ja, jag skulle tro att det är 2016 nu. Vi kan säga att vi spelar in det här då den 25 november.
Ja.
2015 är det idag. Mm. Men jag ligger, som alla goda logistiker, har jag god planering. Nej då. Men det här kommer att komma efter nyår någon gång. Det här avsnittet. Så att det är 2016 när ni hör detta.
Ja. Och då har vi hetat Transportföretagen i ungefär ett drygt halvår.
Ja.
Avdelningen inrättades 2007. Innan dess så fanns det ingen gemensam verksamhet egentligen i dåvarande transportgruppen. Utan all verksamhet skedde i förbunden och sen visst samarbete på utbildningssidan då för ett antal av de här förbunden. Men 2007 så inrättade man den näringspolitiska avdelningen och då blev jag chef för den, och det var jag och hälften av en assistent, och sen fick jag en budget så jag kunde köpa konsulttjänster och börja bygga den här verksamheten. Och utan att dra hela den historien, nu har vi strax varit igång i 9 år, så fokuserade vi ju då på, alltså vi identifierade några områden som var väldigt viktiga för hela transportnäringen. Och i dagsläget så har vi 2 verksamhetsområden. Det ena är infrastruktur och tillgänglighet.
Mm.
Och det andra är hållbarhet och logistik.
Just det.
Så att, och sen klart att det finns anknytningspunkter naturligtvis. Men man kan säga att vi har ju lagt ner otroligt mycket både tid och pengar och kraft på att lyfta infrastrukturens betydelse för inte bara våra medlemsföretag utan för hela näringslivet, för hela samhället. Och också lyfta det faktum tillsammans med andra aktörer här i näringslivsfamiljen, om jag får uttrycka mig så, på att vi faktiskt, vi ser effekten av att Sverige har investerat för lite i infrastruktur sedan 50-talet.
Och då tänker du på både väg och järnväg?
Både väg och järnväg. Och jag menar, det är tydligast på järnvägen. Plötsligt så rasar allt. Det kanske tar i lite grann. Men vi har ett järnvägssystem som inte håller den klass som skulle behövas. Så det är en jätteviktig fråga. Och vi har jobbat också ganska målmedvetet för att lyfta olika branschers behov av infrastruktur. Nu senast i år till exempel besöksnäringen har vi sagt ett extra fokus på, därför att turism och besöksnäringsfrågor är prioriterade områden. Det är växande områden.
När du säger vi, då är det Svenskt Näringsliv.
Vi säger transportföretagen.
Ni jobbar med besöksnäringen också.
Ja, det gör vi, därför att jag själv satt i styrelsen för en organisation som heter Svensk Turism i 5 år och har samarbetat med till exempel Visitas, hotell- och restaurangbranschen, Svensk Handel och andra aktörer också. Och jag har ju då kunnat konstatera att när man pratar Trafikverkets planer och hela infrastrukturplaneringen så nämns väldigt lite om den branschen eller besöksnäringen. Vilket inte är så konstigt, för den ung näring. Den är väldigt heterogen, så tillvida att det är många små företag i ett antal branscher och man har kanske inte en gemensam strategi. Så att säga. Inte så konstigt. Jag brukar säga gruv och stål och skogsindustrin har ju liksom hundratals års erfarenhet av att bedriva lobbyism för sina infrastrukturbehov och så.
Energiindustrin lika
så. Så när man pratar basindustri så är det ju man tänker på i första hand. Va? Men då kan det behövas lite hjälp och lyfta att här har vi också en näring som har behov av en god infrastruktur. Och inte minst i tider när flyget till exempel är ifrågasatt inom politiken. Hur kommer man till Norrland som turist om vi liksom inte har Bromma flygplats kvar, eller om inte de regionala flygplatserna finns. Bara som ett exempel. Så det är viktiga frågor. Så vi försöker göra det.
Så passagerartransport är en del av transportföretagens sfär?
Ja,
inte bara
absolut.
Gods.
Men där är det viktigt faktiskt. För vad vi gjorde, bland det första vi gjorde när det handlade om just transporterna och turismen, det var att kika på att det är ju inte bara människor som ska åka till destination och åka skidor eller till Gotland eller vad det nu är.
Nej.
Utan det ska ju fram faktiskt varor och förnödenheter till alla de här destinationerna också. Det vill säga, det finns en logistiksida.
Det glömmer ju många när man pratar om city
många, logistik. Men det vill jag nog ta åt oss äran av att faktiskt ta lyft det. Och då tog vi fram en utredning som visade att om vi tittar i antalet årsarbetskrafter, som det så vackert heter, folk som jobbar med dels att hjälpa persontransporterna till destinationerna, men också få fram förnödenheter. Ungefär lika många. 25 000 årsarbetskrafter för att ombesöka persontrafiken, och lika många för att ombesöka godstrafiken.
Till samma destinationer. Ja, just det. Folk tänker på det.
Har du liksom också återigen för att lyfta fram behovet av en god infrastruktur och en bra tillgänglighet. Det är inte bara, missförstå mig inte, persontransport, utan det är varuleverans och godstransport.
Tittar man på urban mobility eller citylogistik eller vad man nu kallar det, så är det ju jättetydligt. Alla vill ha restauranger, men ingen vill ha leveranserna dit.
Nej, men precis.
Man tänker,
vi kan
inte
teleportera grejerna liksom.
Än.
Inte än, nej. Inte i min livstid, tror jag.
Nej. Men faktiskt, jag lekte en gång med tanken på det här med vad är teleportera egentligen? Jo, det är ju att det plötsligt hamnar där man vill ha det, utan att man har sett hur det gick till, och man har inte märkt att det har tagit någon tid. Låt säga att det finns ju e-handelsföretag idag, framförallt i Stockholm då, och du kan i princip från din mobiltelefon nu säga att min tvättmaskin gick sönder i morse. Nyckeln ligger under hallmattan, jag vill att ni levererar in en ny idag. Och när du kommer hem så står det en ny tvättmaskin installerad och klar, och den gamla är borta. Du vet inte någonting om hur det har gått till eller vem som har gjort det. Så för dig som privatperson så har den i princip starträckat dit då. Egentligen. Det har ju inte hänt, utan det finns en fysisk process bakom.
Ja.
Det är ju det här som, du har säkert hört termen physical internet. Mm. Ja, vad säger ni om det? Har ni någon hållning?
Nej, det kan jag inte säga att vi har faktiskt. Nej. Det får väl bli på framtidsagendan.
Ja, det är ju verkligen en framtidsagendan. Jag ska lägga en länk, jag har gjort det tidigare. Mm. Jag är verkligen inte såld på det än. Nej. Utan jag vill se mer om vad det handlar om. Men där är det lite grann så att transportsystemet ska vara en maskin som bara levererar förflyttningstjänster åt varuägarna. Egentligen transportköparna. Mm. Och strunta, de vill inte veta hur det går till. Jag tänker på, var det Otto Bismarck som sa det? Att korv och lagar vill man inte veta hur de tillverkas. Man vill bara ha resultatet av dem då. Ja. Och det känns lite grann som att det finns krafter som vill att vi ska hamna i en värld där vi har ett transportsystem som är en stor automation. Mm. Bara. Helst fritt från människor också då. För automatiseringsgraden ökar ju också.
Så är det.
Ja, vad händer då? Ni är ju också en arbetsgivarorganisation. Mm. Och det här är ju frågor som debatteras häftigt hela tiden.
Absolut. Jag menar, om man tittar på dagsläget så finns det ju ett väldigt stort behov av chaufförer och olika slag, både till lastbilar inom åkeriverksamheten och på busssidan inte minst.
Yeah.
Men det är klart att ju längre eller ju närmare vi kommer det här med självkörande fordon och så vidare, så får man ju fundera vad det kommer att betyda för branschen, men vi är ju inte riktigt där än, utan man jag vet inte hur duktig man är på i de olika branscherna att ha det här perspektivet. Vad händer om 10 år? Så att säga, har vi det här behovet av förare till alla våra fordon eller ser det väldigt annorlunda ut?
Man kan ju också säga, man tittar på digitaliseringens effekter då. Mm. Alltså en uppenbar effekt av teknikutveckling är ju att människor försvinner för att maskiner gör deras arbete.
Precis.
Det är ju en sak. Men det finns ju mycket arbete som idag utförs av människor eller som utförs ineffektivt som kan tas över av maskiner som inte handlar om att köra fordon. Mm. Planering till exempel, eller koordinering, den typen av aktiviteter, att man använder tekniken för att fatta bättre beslut.
Mm.
Och det syns inte i, det är fortfarande människor som kör bilarna, men det blir färre bilar.
Ja, precis.
Och de kanske blir mer fullastade också.
Just det.
Den utvecklingen, jag ser det som två olika spår.
Ja. Ja, men det är säkert rätt.
Och den sistnämnda, det vill säga effektivisering, det är ju den som så att säga får störst genomslag just nu.
Och det är ju väldigt roligt tycker jag, därför att det är ju någonting som vi verkligen pratar om här hos oss i våra hus. Mot bakgrund av det du själv sa, att transporterna ökar och alla prognoser tyder ju på att de kommer att fortsätta öka, och inte minst om vi ser ett globalt perspektiv naturligtvis. Ju mer människor som har få bättre levnadsvillkor, mer pengar att röra sig med, blir nyfikna på att se andra delar av världen, man får råd att åka på sin första utlandsresa och så vidare. Och så, vidare. Yeah. Så kommer varuflöden och personflöden att öka. Samtidigt har vi en klimatutmaning som man ju inte ska sticka under stol med, och andra typer av miljöutmaningar också som hänger samman med transportverksamhet. Men jag tycker vi är det otroligt viktigt att påminna politiken om att det viktiga är ju att vi har utsläppssnåla transporter, smarta transporter, effektiva transporter. Att det är där som vi verkligen ska lägga in det stora krutet så att säga. Ibland pratas det om att nej, men vi ska minska transportarbetet, vi ska snåla på transporter, och det tycker vi är helt fel perspektiv. För det kommer inte att ske. Nej. Utan vi måste verkligen lägga krutet på att minska utsläppen.
Det här är en het fråga.
Ja. Det är väl vår viktigaste fråga för tillfället.
För det som ifrågasätts, jag kan tänka mig att det sysselsätter ganska många människor här. Det som ifrågasätts nu är tillväxtmodellen. Är tillväxt det vi ska sträva efter? Eller ska vi sträva efter hållbarhet och cirkulära modeller där man snarare lever så hållbart som möjligt snarare än att hela tiden växa?
Men då måste man tänka på att hållbarhet är ju inte bara, det är inte bara miljö.
Men det är hållbarhet
är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Precis,
ska det vara, så att säga.
Precis.
Men visst, jag överlåter åt andra att fundera över vad är det för tillväxtmodell
vi ska ha. Jag vet att det diskuteras överallt just nu då, att tillväxt som så att säga axiom ifrågasätts. Jag har inte tagit ställning själv, jag vet inte. Vad jag tycker är riktigt. För tillväxt driver utveckling och skapar innovation och allt sånt. Va? Alltså, vilket en cirkulär modell kan göra också. Fast då blir det andra typer av innovationer. Annan typ av
För att jag tycker det, alltså det blir, alltså möjligtvis i ett nationellt perspektiv kan man ju då fundera, ja, Sverige, vi har hög tillväxt och vi har hög levnadsnivå och alltihopa, men alltså vi får ju ta lite större ansvar för vad som händer globalt. Och,
ja, det måste vi göra.
Jag menar, genom alla tider är det ju handel som har... som har lett till välstånd. Och det finns ju inte mycket som talar för att... jag menar, ta Afrika som är ändå ett land som nu håller på... eller ett land. Afrika är en kontinent med många länder där det är en stark tillväxt, så att säga.
Oh ja.
Och den sker ju inte av sig själv. Utan den sker ju för att man börjar handla med de här länderna.
Jag ska länka in, länka in ett klipp. Det finns många att välja med Hans Ronsling. Mm. Där han pratar om... medelklassen som är den, alltså, de som har råd att åka på semester och de som äger sitt boende och äger ett fordon och så vidare. Den populationen växer ju lavinartat i världen, om jag har förstått honom rätt. Mm. Det vill säga, det finns fortfarande ett antal extremt fattiga, det finns några som är extremt rika, men sen finns det ett ganska stort spann däremellan med människor som har det okej. Okay. Och de börjar ju konsumera. Mm. Jag träffade ett stort pappersföretag som är pappersmassa, och vi pratar om just sjunkande print då i världen, att det printas mindre, trycks mindre tidningar och så. Och jo, det gör det ju, men Starbucks öppnar fler restauranger också och alla de ska ha pappersmuggar. Alltså det finns helt andra konsumtionsmönster som kommer fram i och med digitaliseringen. Absolut. Också och i och med den här tillväxten. Så att, nej, jag vill också, alltså tillväxt har ju gett oss väldigt mycket.
Men man hoppas ju ändå att de här växande ekonomierna kan hoppa över att göra misstag, så att säga, som har gjorts av oss andra under resans gång, om jag uttrycker mig på det
sättet.
Det
finns ju många stickspår de slipper ta.
Precis.
Att de kan gå direkt på till exempel en elinfrastruktur
jag är övertygad om att med rätt fokus så har ju Sverige oerhört mycket att bidra med när det gäller, så att säga, en hållbar tillväxt faktiskt. Alltså, många företag i Sverige är otroligt duktiga och ligger väldigt långt framme. Och om vi kan exportera så att säga, hållbar tillväxt.
Ja, vi är ju en kunskapsnation.
Länder. Absolut.
Mer och mer så skulle jag. Det har du säkert bättre siffror på än jag, men alltså vi producerar mindre här och vi går över mer och mer blir en tjänsteekonomi och kunskapsekonomi. Mm.
Men just om vi pratar klimatfrågan också, att vi kan ju jobba oss blåa med att minska vårt klimatavtryck i Sverige, men det kommer ju knappt faktiskt att märkas globalt överhuvudtaget. Och då kan vi ju göra bättre nytta att hjälpa andra med smarta lösningar så att de kan minska sitt klimatavtryck där det kan göra globalt sett, för det är ju faktiskt ändå en global fråga. Det är betydligt det. Större skillnad. Så, och det är ju någonting vi jobbar gemensamt för inom hela näringslivssfären. Så att man har det här perspektivet, det kan bli lite för mycket ankdam och det kan också bli till nackdel för oss själva om vi liksom ska klä oss i säck och aska för att minska ytterligare.
Det är ju det här med systemperspektivet som jag alltid återkommer till i forskning och undervisning och sånt. Att man måste, för det första måste man definiera en systemgräns, men sen måste man också inse att väljer man en systemgräns så sänker du förklaringsgrad. Mm. Också. Du väljer bort att till exempel tittar man bara på Sverige, precis som du säger, så kan vi kan släppa ut mindre här. Vi kan exportera sopor som eldas upp någon annanstans och så driver askan hit. Alltså, jorden är ett öppet system.
Mm.
Och det är det som gör det så komplext.
Precis. Att
det som är självklart på en nivå kan vara ifrågasatt på en nivå upp och sen kan det bli självklart igen på ytterligare en nivå upp. Och det här är ju, det finns ju ingen som har någon lösning på det. Mer än att små steg i rätt riktning.
Precis, man får vara klok och...
Ja, precis. Nu har vi haft ett långt stickspår.
Ja.
Vi är framme vid 2008.
Ja, vi var framme vid 2007-2008 när vi drog igång den näringspolitiska avdelningen. Och där jag ju fortfarande är chef, så att säga.
Just det.
Ja, så gjorde vår nu avgångne vd, han fick nytt jobb och började på Svenskt Näringsliv här för några månader sedan.
Just det.
Han inrättade då den här avdelningen, gjorde om lite i ledningen, inrättade två vice vd där jag då är den ena.
Just det.
Så att, och sen har vi liksom jobbat på med att befästa de här frågorna och att transportföretagen ändå ska vara en samlad röst för hela transportnäringen. Så när vi uttalar oss så omfattar vi större delen i alla fall utav transportnäringen. Och det har visat sig lyckat så tillvida som politiker tycker det är ganska bra när de kommer hit och träffar oss. Att de kan både få helhetsperspektivet, men man kan också tränga in i väldigt många olika branschers specifika frågor. Så att vi har ju haft trafikutskottet till exempel här flera gånger, träffat då vår styrelse, och så har vi gjort korta dragningar och haft samtal och så. Så att jag har uppfattat att det har varit en väldigt positivt för hela näringen faktiskt. Att,
nu pratar vi nationellt, men ni är ju verksamma internationellt också.
Ja, det är vi ju på olika sätt. Men där vill jag nog ändå säga att det är mest på branschsidan som man jobbar internationellt.
Yeah.
För det finns faktiskt ingen, så vitt jag känner till, finns det ingen motsvarande konstellation som den här näringspolitiska verksamheten som vi har hos oss i på Europaplanet. Det finns ingen som har...
Så det finns ingen som pratar med kommissionen?
Inte för hela transportnäringen, nej.
Nej.
Det gör det inte.
Det finns ju logistikplattformar, Allis och andra.
Ja, det gör det.
Men de är ju flera parter.
Ja. Sen har vi då andra typer av samarbeten. Det finns någonting som heter EESK, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Som är en rådgivande body kan man säga. Mm. Och som får del av all lagstiftningsförslag som kommer från kommissionen och yttrar sig över också. Och där sitter företrädare för arbetsgivarsidan, för arbetstagarsidan och sen för andra NGOs, alltså typ lantmännen och
non-governmental organizations.
Precis. Och där har jag en medarbetare som sitter som är transport... vad ska man säga? Ja, han har djupa och breda kunskaper om transportfrågor.
Ja. Ja.
Och på så vis kan man få in helhetsperspektivet i just den bodyn.
Vi har ju träffat både Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetarförbundet tidigare.
Ja.
Och bägge har ju så att säga paraplyorganisationer, precis, internationella som de verkar igenom och är en del av. Finns det någon liknande då? För är det den här EESK?
Ja, du kan inte säga, för det är ju egentligen en institution inom EU-apparaten. Om man pratar Sveriges Åkeriföretag så har de ju IRU.
Precis.
Och på arbetstagarsidan transporter har ju då ETF tror jag det heter, Europeiska transportarbetarfacket, och hamnarna har sitt ESPO. Så att där är det stuprör även på Europaplanet. Det finns ingen motsvarighet.
Men sådana organisationer som IATA och de här, är det något som ni engagerar i?
Ja, men då är det bara för flyget.
Eller det bara för, jo, det finns flera olika sådana.
Absolut. Alla branscher har sina organisationer, minst en skulle jag våga påstå.
Klekat är också en
Klekat är för speditörerna till exempel.
Ja.
Sen har ju finns det ju något som heter Business Europe, som ju är en organisation för hela näringslivet, lite grann motsvarande svensk näringsliv kan man säga. Där finns ju vi med också, och där finns ju alla, det är som en spegel av svensk näringsliv.
Just det.
Men vi har ingen för hela transportnäringen, det finns ingen sån.
Nej, okej.
Okay.
Men det är ändå där, låt säga att ni vill driva en fråga på Europanivå, då är det via Business Europe ni gör detta.
Ja, det kan det vara.
Och kanske vi andra också.
Ja, precis. För att väldigt ofta är det ju branschfrågor och vi utnyttjar de kanaler vi har helt enkelt, så kan man säga.
Ja. Mm. Så att som sagt, jag har fått en bild av EU som en väldigt viktiga arena.
Mm, absolut.
Och inte bara för att påverka kommissionen utan också för att nätverka med andra intressen och andra, för som du säger, Sverige är litet.
Så är det ju, och sen så kommer ju väldigt stora delar utav hela den lagstiftningen som vi har på transportområdet, den kommer ju faktiskt ifrån EU.
Just det.
Och då är det också väldigt viktigt att samverka med de svenska representanterna, så statens representanter, som ju ofta kan vara folk, i vårt fall från näringsdepartementet, men det kan också vara från våra myndigheter som sitter i olika organ och för i beslutsprocesserna, och då är det ju viktigt att ha de kontakterna också.
Yeah.
Så det är ju ett sätt att bevaka, det är ju som alltid att det gäller ju att påverka en fråga innan den liksom är slutligt bestämd. Yeah. Det är ju då du har möjligheten till ett inflytande, så det är också viktigt. Jag brukar säga att man får jobba på parallella spår, både med liksom Brysselorganisationerna men även med svenska kontakter som har ett inflytande över processerna i Bryssel.
Det händer saker där som behöver föras hit alltså rena informationskanal att få tidig tillgång till
det brukar
en förändringar som är på gång och sådär.
Ja, det brukar gå. En del har brukar bli rätt bra information via branschorganisationerna. Men även via ESK kan man få in tidig information.
Är det något jag har förstått? Jag har reser till Bryssel också en del. Så är det att det är de informella kontakterna som är de viktiga.
Det är jätteviktigt, ja. Det är som alltid.
Ja, att man får, det är där man får veta vad som är på gång. När det väl publiceras något.
Jobbar ju på ett annat sätt där också än vad vi är vana vid. Vi har ju hela det här utredningssystemet. Antingen en departementsutredning som resulterar i en promemoria. Eller en utredning som regeringen eller något statsråd sätter till. Och så jobbar man på och sen så har man... hearings eller man har rent av representanter eller expertgrupper, så funkar det ju inte, utan det är ju kommissionen som jobbar fram förslagen och ofta har fått input ifrån olika branscher eller andra aktörer så att säga.
Som sen klubbas i parlamentet.
Ja, och sen kommer det då ett förslag och så.
Jag kan tänka mig att EU blir en viktigare och viktigare arena på sätt och vis också, för att det händer mer och mer som är internationellt nu. Vi har ju stora, alltså det är en katastrof i Europa just nu med befolkningsomflyttningar och allt sånt, och det här drabbar ju alla länder.
Ja, precis, och nu har man ju, det är ju svåra frågor att tackla naturligtvis, det har vi ju sett, det är ju inte våra frågor som vi ska prata om idag. Men det var väl spännande, om jag får backa bandet till 90-talet igen, när vi skulle bli EU-medlemmar och jag var ganska ny. Så först så fusionerade vi de här två förbunden, Stuvaförbundet och Svenska Hamnförbundet, och sen så ansökte vi om EU-medlemskap. Då insåg ju alla att hoppsan, här kommer det ju hända grejer.
Ja, just det.
Så att då blev det stort fokus på att förbereda branschen faktiskt för vad innebär det när vi får en fri rörelse för människor och gods i Europa. Så då la vi ner jättestort arbete på det faktiskt för EU-omröstningen och reste runt i landet och pratade med både anställda och handpolitiker. Och
ja, det är ju en stor grej.
Det var en väldigt stor grej, absolut.
Fortfarande. Vi pratade ju lite grann om hållbarhet. Det här med ekonomisk hållbarhet är ju en naturligtvis. Och sen har du ekologisk, den är ganska självklar också. Men sen har vi den sociala som har stigit på agendan. Och jag tror jag har pratat med samtliga jag har pratat med det senaste halvåret har vi haft uppe det. Som på något sätt här. Alltså hur ska man kunna hantera detta? För att på producentansvar när man går och köper ett örngott på Hemtex eller en tröja på H&M så idag så vill man veta att den är schysst tillverkad. Men man vet inte hur den är transporterad.
Nej, precis.
Där finns ett glapp, upplever jag.
Ja.
Och det finns ett politiskt intresse nu att det inte ska vara ett glapp där.
Nej, precis. Och det, jag tror att det har väl ändå börjat, inte minst på transportköparsidan, ägarsidan så att säga, att rätt många företag idag talar om hur de transporterar, men det finns ju naturligtvis mycket kvar att önska där. Och sen i och med att vi har, alltså om vi pratar import till exempel, så kan det ju vara svårt att följa liksom en vara från start till mål tills du har den hemma.
Det är jättesvårt.
Hemma hos dig. Men vi har gjort ett jobb tillsammans med Svensk Handel faktiskt. Första gången 2008 där vi tittade på det här anknutet till det vi pratade om, nämligen en livscykelanalys för en vara. För att många lever ju, vill jag då påstå, i villfarelsen att det är transporterna som gör det stora avtrycket klimatmässigt. Men när man tittade då 2008, men även nu som vi gjorde förra året faktiskt 2014 på livscykelanalysen, man tittar alltså var någonstans är det stora klimatavtrycket. Och det finns det exempel till som jeans, det finns exempel som tomater beroende på var de kommer ifrån. Jeans, där refererar vi till en undersökning som Levi's har gjort själva. Och där konstaterar man att det största klimatpåverkan sker faktiskt hemma hos konsumenten. Om vi tittar in till dess att du liksom kasserar dina kläder. På grund av att du tvättar. Och många andra varor så är det produktionsledet. Oavsett vilken vara man tittar på och alla led av transport till liksom insatsvaror och sen, ja du vet, hela logistikkedjan kommer man kanske upp i 10% max.
Och här är det ju så att ju effektivare transporterna blir, vi pratar slow steaming, större och större containerfartyg, klimatpåverkan per kilo gods är ju nära noll.
Ja, men det går verkligen ner.
Eftersom de tar så mycket med sig. Så är det ju.
Det finns en villfarelse där man kan liksom, men vi måste ta bort transporterna för att det är liksom det stora klimatavtrycket. Det är fel. Ja. Det är inte det stora klimatavtrycket. Nej. Utan det är oftast i produktionsledet.
Jag gjorde en överslagsberäkning på panerad fisk. Som filéas i Kina och paneras i Frankrike. Vilket man tycker låter lite vansinnigt. Största nu tittade jag bara på de olika momenten. Nu hade jag inte siffror för själva produktionen där de tinar i hett vatten och sånt och inte paneringen heller. Men tittar man på det jag hade siffror på, själva transportdelarna, så var det fiskebåten var en 10% högre än nummer 2, som då var antingen hemtransporten från ICA om du hade egen bil, eller transporten av orensad fisk till Kina. På grund av att man slänger ganska mycket på varje fisk, så att det var mycket dödvikt man transporterade där. Men per kilo filead fisk så låg fiskebåten överlägset högst. Vilket gör att även om vi hade haft en lokal filéfabrik här, så hade det inte påverkat så mycket om man tittar rent CO2 mässigt. Sen finns det andra värden i att ha en svensk industri som gör saker istället och så vidare. Så att det ger mig inte in i. Jag bara tittade på siffrorna och insåg att fiskebåten var den stora boven. Även där kan man tydligen köra med eco-driving, vilket jag inte visste. Så att man kan bli mycket mer effektiv då. Det är komplexa frågor.
Det är väldigt komplexa frågor, det är viktiga frågor. Och det är viktigt att visa fram vad som faktiskt är rätt och fel. Avliva myter. Det tycker jag är viktigt. Därmed inte sagt att det inte kan bli bättre hela tiden.
Och det
blir ju hela tiden bättre. Ja. Det kommer nya bränslen, det kommer effektivare motorer. Förhoppningsvis ännu effektivare liksom lastfaktor, alltså höga lastfaktor, alltihopa detta i alla transportslag. Och det är otroligt viktigt att jobba med det hela tiden, naturligtvis. Men vi har ett miljöpris som vi delar ut på transportföretagen varje år. Åt ett förtjänt transportföretag som har minskat sitt avtryck.
Pegasuspriset.
Så det har i princip gått ut till företag nästan i alla branscher faktiskt.
Men var det som vann det sist?
Ja, det var Stena.
Stena,
för sin metanolfärja.
Just det.
Så är det. Så det är kul.
Stena är också ett företag som jag gärna vill träffa och prata med.
Det måste du göra, det är ju jättespännande.
Oja. Så att jag har en lång lista
på entreprenörsdrivet företag, det tycker jag är roligt.
Okej. Och jag var på prisutdelningen, jag brukar försöka gå på den. Ni har den i Almedalen varje år.
Det har vi.
Jag har nog varit på de senaste 3, tror jag, i alla fall.
Ja. Kul, välkommen nästa år också.
Ja, det blir samma onsdag.
Tisdag tror jag det blir. Jag vågar inte säga det ännu, vi har inte bokat upp lokaler och sånt ännu. Men förhoppningsvis tisdag.
Jag vet att du är ansvarig för er närvaro i Almedalen.
Ja, det är jag.
Och har varit det ganska många år nu.
Har varit det i typ 10 år, någonting sånt. Vi är inte en av de absolut största aktörerna i Almedalen, det vill jag säga, för att andra är betydligt större, gör betydligt mer. Vi försöker fokusera på det som är liksom våra prioriterade frågor för ögonblicket, och lyfta de som har en politisk bäring, naturligtvis. Det är därför man är där. Det är ju ändå en politikervecka.
Jag har ju varit där de senaste 4 åren. Och kommer åka dit nästa år också. Varför ska man åka dit?
Jag tror det ska vara väldigt konstigt om vi inte var där, helt enkelt.
Ni, det förstår jag. Ja. Men varför ska någon annan åka dit?
Ja, någon annan. Vem som helst. Ja. Kanske inte vem som helst ska åka dit.
Nej, men man får väl ha någon form av intresse för...
Ja, precis. Men låt mig säga så här, att även om man inte kanske jobbar i ett företag eller en organisation som är där med en egen agenda, så är det en fantastisk vecka att få gratis kompetensutveckling, skulle jag vilja säga, bortsett från att det kostar att bo, naturligtvis.
Det är väl lite dyrt.
Men det är ju ett fantastiskt utbud inom alla frågor som överhuvudtaget tänkas kan. Kan inte säga att alla arrangemang är lika bra, eller alla seminarier kanske inte håller lika hög klass, men väl många gör det.
Ja.
Och det är ju också ett fantastiskt tillfälle att nätverka och knyta kontakter på ett informellt och bra sätt. Mycket effektivt.
Jag ska faktiskt länka till Almedalsveckans sida där man kan se programpunkter. Ja. Sök på transport så ser ni vad som händer där. Jag länkar också till en Facebookgrupp som heter Almedalen, som jag kan rekommendera att alla som är intresserade av Almedalen går med i. För där diskuteras saker som har med Almedalen att göra. Väldigt, väldigt bra.
Ja. Och nu har man ju vant sig vid att Almedalsveckan börjar i juni, men det gör den ju inte nästa år, utan det är ju en förskjutning. Så första dagen är, alltså inte på veckonummer, men det är en förskjutning, så 3 juli, söndag den 3 juli.
Just det. Så att, men då
men
ses
vi är där med ett par seminarier. Ja. Vi delar ut som sagt vårt miljöpris och sen så har vi också en informell middag med särskilt inbjudna gäster.
Ja.
Som brukar vara väldigt bra.
Mm. Ett av de bästa arrangemangen jag var på nu var faktiskt en frukost som arrangerades av ett företag.
Ja.
Som inte fanns i programmet utan det var, de samlade ett antal experter eller intresserade personer och diskuterade en fråga under en frukost och det gav oss alla väldigt mycket.
Spännande.
Ja.
Men i mitt perspektiv nu så kan jag ju då konstatera att det blir allt svårare att tränga igenom. Det blir allt svårare att få topppolitikerna till sina arrangemang.
Mm.
Vi har många nya aktörer på arenan. Vartenda medieföretag, alltså av de stora, finns där med egna scener. Och där är ju en stridström mellan Expressen, SVT, Sveriges Radio och så vidare utav alla politiker.
Just det.
Så det är svårt. Alltså, och det är klart lite tv-tid och lite radiotid smäller kanske högre än ett arrangemang för en organisation. Så det konkurrerar vi med.
Och jag måste säga, jag lyssnar inte på politikerna.
Nej.
Jag är där.
Nej, okay.
Jag går på andra seminarier.
Det gör det,
men det är nog väldigt kallade kompetensutveckling. Visst, det kan vara politiker med från trafikutskottet oftast. Ja. De stöter man ju på i panel efter panel. Men det är snarare att jag vill veta vad som är på gång. Vilka som är de heta frågorna. Mm. Den absolut hetaste frågan i år, det var ju digitalisering.
Mm.
Det spelar ingen roll vad seminariet handlar om. Alla hade uppe digitalisering någon gång. Och det märker man nu, det sköljer ju igenom.
Jo, men det har du rätt att visst, du kan säga vad är det som är de heta frågorna. Men jag menar, ur mitt perspektiv och vår organisationsperspektiv, om nu vi
så är klart,
där
ja,
för att
ja,
liksom
ja,
fånga politikerna, tala om för dem att det här tycker vi är den här jätteviktiga frågan för våra branscher eller vår bransch.
Mm.
Om de då sitter och pratar med Aftonbladet istället till exempel, jag bara tar det som ett exempel.
Ja,
så det är klart att det är en utmaning. Och har vi också fått den utmaningen att allt fler stora företag har egna arrangemang i frågor som traditionellt sett har varit våra i organisationerna.
Mm.
Och då är det lite nytt och fräscht. Mm. Och då tycker politikerna, ja, men om Ernst & Young nu pratar infrastruktur så kommer vi väl gärna och är hos dem.
Vad har ni för strategi? Är ni med i panelen?
Så min analys är att det blir bara svårare och svårare och vi kommer inte att bli större som transportföretagen i Almedalen.
Men man kan ändå ha en större närvaro i och med att
man kan
synas. Om er hjärtefråga diskuteras på 6 arenor istället för 2.
Strategin är att medverka i andras seminarier också. Vi behöver ju inte arrangera allting själva.
Nej.
Men att vara med i så många andra sammanhang som möjligt, det är jätteviktigt naturligtvis. Mm. Så att, vi får se. Det är väldigt tidigt.
Det var lite parentes om Almedalen.
Ja, det var en parentes, men det är en viktig parentes.
Vi brukar alltid ses i Almedalen.
Ja.
Och så brukar vi försöka få till en intervju i Logistikpodden, vilket vi inte fick till nu i år, men idag så funkade det här för jag var i Stockholm. Så att, okej. Men ni bytte namn?
Ja, vi bytte namn.
Lite organisation också väl, i höstas?
Ja, jag kan ha inte gjort så mycket åt organisationen, men vi bytte namn och det är väl en fråga som har diskuterats lite fram och tillbaka. Historien är ju den att när transportgruppen bildades i början på 90-talet så var det några förbund som gick samman i en grupp och det blev utan särskilt stor eftertanke egentligen tror jag, transportgruppen. Och sen har ju organisationen vuxit och vi är alltså idag då, som jag sa, 8 förbund och arbetsgivarförbund och branschorganisationer under paraplyet. Och det var lite svårt att veta vad står transportgruppen för? Är det liksom en flyttfirma eller vad är det för något?
Ja.
Så då hade vi ett arbete som pågick under ett år ungefär. Mm. Som ledde fram till förslaget Transportföretagen. Och nu känner väl alla, både styrelser och vi som jobbar här, att vi är faktiskt det vi heter. Så när vi pratar om Transportföretagen så känner vi att yes.
Det, det här är ju en trend som har pågått de sista 10 åren.
Ja, vi är lite
extremt
sena på bollen.
Renodlade namn på just intresseorganisationer och branschorganisationer och olika typer av såna här NGO:er då. Att man verkligen beskriver vad man är.
Ja.
Vilket inte alla har gjort tidigare.
Nej, och det har bara tagits emot positivt även externt. Så att, det känns jättebra.
Vad heter det på engelska?
Swedish Confederation of Transport Enterprise. SIS. Så det blir lite längre.
Lite längre.
Lite längre.
Och då står det att det är en konfederation och transportföretagen är mer rakt på.
Precis.
Ja. Så att, ja, spännande.
Ja.
Vad händer nu då? Vad är på agendan just nu? Vi har pratat om en del saker, naturligtvis.
Vi är lite präglade av att vi sitter i lite limbo eftersom vår vd slutade och gick till nya utmaningar inom svensk näringsliv. Två trappor upp i samma hus. Mm. Vår styrelse har en målbild av att fatta beslut om ny vd i sitt decembermöte.
Ja.
Får vi se om... om de lyckas med det, jag vet inte.
Nej.
Jag håller tummarna för att de gör det. För det är ju bra naturligtvis för oss att vi vet vem som ska leda den här organisationen framöver.
Det är klart, det är klart. Ja.
Så någon gång i alla fall, första halvåret, hoppas vi väl att vi har en ny vd på plats här. Och breaking news. Själv har jag då bestämt mig för, och det hade jag faktiskt gjort redan tidigare, efter långt funderande, att... Första juli nästa år så ska jag sluta här
på
transportföretagen och driva egen verksamhet i några år för att känna på det här med fri företagsamhet som jag nu har jobbat för sedan 1984.
Det här var breaking news.
Precis.
Det var det du frågade innan, när ska du sända detta? Så, efter jul då. Ja.
Det är inte så att jag har ju talat om för en del som jag träffar under hand att så här är det, för det är ingen hemlighet. Jag har liksom formellt inte sagt upp mig heller.
Nej.
Men tanken var att min tidigare nu avgångne vd skulle ha gått om tid att hitta min efterträdare, men nu blev det inte så, men mitt beslut står fast, så första juli börjar jag. Och då tänker jag jobba med det som jag verkligen tycker är väldigt kul. Jag tycker mycket är kul, men jag skulle vilja specialisera mig på att jobba med att arrangera konferenser, seminarier och även moderera sådana som jag har gjort nu på senare år. En del fuskat inom våra egna arrangemang och systerorganisationers arrangemang. Och jag har ju gjort väldigt mycket konferenser och seminarier under alla de här åren. Och jag har varit på många riktigt dåliga konferenser och seminarier också.
Det har jag med.
Och jag tycker det finns mycket att göra där. Och jag tror kanske inte att man behöver alltid anlita ett eventbolag. Utan är det ett en timmas seminarium i Almedalen så kan man komma in i ett tidigt skede och liksom fundera över uppläggningen och vara lite bollplank.
Så när du säger att Almedalsveckan börjar då i juli i år så kommer du vara där som egenföretagare?
Ja, det blir jättespännande.
Vad spännande. Då måste vi ju...
Min målbild, den sprider jag gärna, det är att moderera 10 seminarier i Almedalen. Det tycker jag vore väldigt kul faktiskt. Ja. Så att det borde jag kunna få ihop, tycker jag.
Ja, spännande.
Ja, det ska bli väldigt kul.
Får vi ta en fika i Almedalen? Det kommer du inte ha tid med då. Nu kommer du ha fullt upp med uppdrag.
Jo då, för nu får jag sprida ut mig över hela veckan. Så.
Ja, just det. Ja. Vad spännande.
Ja. Ja.
Du sa att du skulle säga någonting, men jag alltså bara för de som lyssnar, jag visste inte om detta innan. Så att det, mycket, mycket spännande. Så det är det som är framtiden då?
Ja, och men jag kör ju naturligtvis ända in i kaklet. Och jag har ju jättebra medarbetare och vi har ett program som vi... jobbar efter och business as usual ända tills vi får en ny vd och se vad hen har för idéer om verksamheten och så. Så att det kan väl bli lite förändringar naturligtvis.
Så är det ju.
Ja.
Ny ledning innebär en ny profil i de flesta organisationer.
Så att jag hoppas att man så småningom hittar en bra kombo mellan ny vd och mig. Därför att de profilerna behöver liksom komplettera varandra.
Ja.
För att vi har ju haft Peter Jeppsson som har varit vd under 18 år faktiskt, var han vd här. Hade ju en väldigt stark arbetsgivarprofil och sysslat ju med väldigt mycket med förhandlingar. Samtidigt som han otroligt, måste jag säga, hade en förmåga att ändå ta till sig de här näringspolitiska och viktiga branschfrågorna, men inte drev dem så mycket själv.
Nej. Jag vet, jag har ju modererat Peter i frågor om till exempel kapitalstrafik och sånt. Och det har han varit väldigt påläst och bra.
Så det blir ju spännande tider för hela organisationen framöver.
Så att det ska bli mycket spännande.
Ja.
Du, jag vet om man tittar på din LinkedIn-sida som vi ska länka till förresten också. Så är du med i en organisation som heter Vista?
Ja.
Ja, den har du inte berättat om.
Den har jag inte berättat om.
Det måste du göra.
Där blev jag ju medlem Vista, Women's International Shipping and Trading Association står det för. Och så det är som då framgår ett internationellt nätverk. Och den svenska avläggaren är, nu ska vi se, 30 år snart. Jag var ordförande där. Jag blev medlem under mina hamnår. Mm. Det är ju sjöfart och handel kan man säga, men det är ju så att säga, handel som har anknytning till sjöfart. Så. Mm. Och jag tror man finns i över 30 länder idag, men Sverige är då en av de äldre organisationerna och väldigt etablerad. Och här i Sverige så bedriver man ingen verksamhet, men man har medlemmar, ett hundratal, som man har arrangemang för och med, skulle jag säga. Vi var bara här om veckan i Skärhamn faktiskt. Mm. Och hade en väldigt spännande dag tillsammans.
Jag känner ju flera av medlemmarna via Facebook. Du är en av dem också. Och ni lägger upp. Jag blir jätteavundsjuk på alla grejer ni gör där i Vista. Ni åker på studiebesök och åker på resor tillsammans. Och verkar vara väldigt utvecklande och bra.
Ja, precis. Och så dels Svenska föreningen och sen har vi den internationella delen då, och varje år så är det en internationell konferens som anordnades av någon av de nationella föreningarna. Mm. 2011 när jag var ordförande så hade vi en internationell konferens här i Stockholm. Mm. Jag var ordförande 4 år, 2008 till 2012. Och nu i år har det varit i Istanbul, och jag som är en sån här konferensräv och som jag sa brinner för bra möten. Mm. Det kan man då tyvärr inte alltid säga att de här mötena är i som helhet betraktat.
Nej, men så är det.
Men vi hade workshops i år, och då hade jag erbjudit mig att ansvara för eller moderera en workshop. Vilket innebar att hela den workshopen hamnade i mitt knä. Så att jag ledde en workshop som handlade om millennials. Mm. Alltså hur får vi unga människor, det hade vi definierat var en 82, födda 82 eller senare, in i sjöfartsnäringen. Mm. Vad behöver de för typ av ledarskap? Vad är det för utmaningar i form av mångfaldsfrågor, problem, beroende på liksom kultur, kulturell bakgrund, religion, kön och så vidare.
Yeah.
Den typen av frågor diskuterade vi då i 2 timmar, och det var så kul och det blev så bra.
Jag jobbar ju med flera av dem.
Ja, men det är klart.
Jag undervisar på sjöfart och logistikprogrammet på Chalmers. Mm. Och de är just millennials.
Ja.
Och de ska jobba med sjöfartsnäringen i land.
Mm.
Just de jag undervisar.
Ja, just det.
Enormt duktiga, måste jag säga. Alltså det är väldigt kul, och de blir extremt väl mottagna av sjöfartsindustrin. Att det kommer in massa yngre, både killar och tjejer.
Ja.
Så att det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Mm.
Men det blir väldigt spännande frågor. Men då liksom diskutera shipping, som ju verkligen är en global näring. Det är ju verkligen det. Och sen hade jag delat upp det här ämnet i 3 delar. En inledare från Norge, en från Grekland. Och en som faktiskt blev 2, från Indien, Pakistan. Alla kvinnor då naturligtvis.
Mm.
Och sen så diskussioner runt bord och sen gemensamma redovisningar. Alltså det blev väldigt, väldigt spännande.
Hur ser det ut? Du har ju vissa koll på statistiken då, kan jag tänka mig. Hur ser andelen kvinnor ut?
Ja, det beror ju på väldigt mycket vad du tittar på. Alltså Vista är ju en lite spännande förening på det viset. I vissa länder så har man en slagsida åt sjörättsadvokater som medlemmar till exempel.
Ja,
så att du vet, ombordpersonal är kanske inte någon dominerande gren. Nej. Och dessutom ska man då lägga till att ambitionen är ju att ha någon slags ledarskapsfokus på medlemmar. Så vi har ju inte sjömän till exempel, eller personal på det sättet, utan det ska vara ändå något slags ledarskapsskikt som är medlemmar i den här vissa, för annars blir det svårt att ha en gemensam agenda och gemensamma arrangemang och sådär.
Så att jag
har faktiskt inga riktigt bra siffror på hur det ser ut, men det är väldigt, du kan säga att hela sjöfartsklustret är representerat från sådana som jag till sjökaptener, inte särskilt många, eller styrmän. Vi har några faktiskt sådana i Sverige, och det är jättekul som har blivit medlemmar på senare tid, och sen som sagt för mycket sjörättsjurister, försäkringsbolag, men sjöförsäkring är ju jättestort.
Ja,
security, information, alltså allting, men ändå relaterat till shipping and trading.
Mm.
Så det är ett väldigt spännande nätverk.
Jag lägger en länk, det finns för den hemsidan. Så jag lägger en länk till den också.
Jajamän.
Så jag lägger en länk till information om vårt solprogram, sjöfart logistik också, som jag är väldigt imponerad av. Det är extremt bra i alla utvärderingar i det här programmet.
Roligt, kul.
Ja, Maria, vi har suttit lite mer än en timme. Tror det eller ej, tiden går fort här. Sista fråga. Vad gör du om 5 år?
Du, om 5 år är det väl risk för att jag kanske bara disponerar min tid själv och är väldigt mycket på ett lantställe i sydvästra Småland. Mm. Jag har förmodligen största delen slutat jobba om 5 år faktiskt.
Du tror det?
Ja. Jag är inte pur ung.
Nej, men du gör ju bara roliga saker nu.
Ja, jag gör bara roliga saker. Ja, nej, 5 år till jobbar jag kanske.
Ja. Mm. Vi kommer att ses.
Ja, det gör vi. Absolut. Ja.
Tack för att du var med. Det var väldigt trevligt.
Tack för att jag fick vara med.
Logistikpodden.
Tack Maria för en mycket intressant pratstund. Vi har nu intervjuat samtliga 3 branschorganisationer, eller 3, vad ska man säga? Man kan kalla dem branschorganisationer även om det kanske inte täcker in allt de gör. Men 3 olika intressen, 3 olika typer av intressen kopplat till transporter och logistik. Vi har haft Sveriges åkeriföretag, vi har haft Transportarbetareförbundet och nu hade vi transportörerna. Och jag har fått en väldigt bra och nyanserad bild av dessa 3 olika intressen och synvinklar, för de skiljer sig åt lite grann. Ibland drar de åt samma håll, ibland har de motsatta intressen. Och det har varit mycket lärorikt för mig att få prata med dessa 3 personer. De 3 avsnitten som vi har haft har också publicerats i den ordningen de är inspelade. För mig har det handlat om ett samtal med 3 personer som alla representerar aktörer i transportnäringen. Så att det var riktigt, riktigt trevligt att prata med Maria, och jag önskar henne all lycka till med sin framtida karriär här nu. Som ni har förstått kommer denna att ändras något nu i sommar. Och som vanligt, glöm inte att gå in och recensera Logistikpodden på iTunes. Det betyder jättemycket. Det finns en länk på hemsidan logistikpodden.se. Det är inte svårt, och som sagt, jag blir jätteglad om ni skulle göra det. Tack och hej. Vi hörs nästa gång.
Logistikpodden.